P4 Dokumentär.
Sommaren 1955. Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
Jag blir blixtkär i honom.
Det blev början på en förbindelse som följs av hela världen och som förändrar en fattig flickas liv för alltid.
De ville ta i mig precis som jag hade varit ett helgon.
Du lyssnar på P4 Dokumentär och berättelsen om flaskposten och kärleken. Jag heter Jakob Odelstad. Det är den 4 oktober 1958 och i den italienska staden Syrakusa är det karnevalstämning. Det vankas bröllop i Sankt Paulus-kyrkan, mitt i stans historiska centrum. Och just det här bröllopet vill ingen missa. Tiotusentals människor kantar gatorna. Blåsorkestrar spelar och stadens borgmästare håller tal i stadshuset. Journalister och fotografer från hela världen är på plats och följer varje steg brudparet tar. Expressen har skickat reportern Gunnar Nilsson som skriver:
inte sen Anita Ekberg gifte sig i Florens för 2 år sedan har Italien skådat ett sådant bröllop. Den utkommenderade polisstyrkan förmådde ingenting emot de anstormande folkmassorna. Småbarnen tjöt och prelaterna vred sina händer i förtvivlan när folket försökte storma Sankt Paulus kyrkan.
När bruden anlände till kyrkan blir det fullständigt kaos.
Då utbröt den stora paniken. Hennes fina slöja trampades till trasor av massan. Hon grät så att näsan blev illröd. Utanför kyrkan blev det stor kalabalik. Poliser och karabinjärer förlorade tålamodet och gick bröstgänges tillväga mot de nyfikna.
Vill du ha hjälp med kaffet eller?
Nej, det går bra. Det går bra. Ja, nu är bullarna alltså lite mörka i botten, men de är inte brända.
67 år efter det kaosartade bröllopet blir jag bjuden på hembakat fika av bruden, Paulina Viking, i hennes hem mitt i Skara.
Nu har jag precis en svar. Det är inte av snålighet. Det är bara det att jag fryser inte ner. Jag fryser inte ner tillbaka av kablarna som blir över.
Ja, ja.
Har du flaskan här förresten?
Det tog jag fram igår.
Ja, ja, den står där. Alltså, det där är den.
Mitt i finrummet står den. En mjölkflaska av glas. Och bredvid ett inramat papper med några knappt läsliga bokstäver. Flaskposten som startade allting.
Det är riktigt, men du ser det ser så dåligt. Det är därför jag har gjort så. För det låg i flaska förut.
Ja, så där är brevet alltså.
Ja, så i och med att de öppnar så många. Det har varit journalister, du vet, ja. Allt det där. Så det har tagit ut och in i brevet. Men att nu är den gammal, det är klart. Så det försvinner. Det är synd, jag vet inte vad jag ska göra. För det blir väl inte, det försvinner.
Vi vet ju vad som står på det i alla fall. Ändå.
Ja, 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 kära barn.
Ja, det står på engelska, så man kan se.
Du ser inte, men...
Nej, det är svårt att se. Men man ser att det står Åke här, Åke Viking.
Ja,
så kan man se.
Det lilla inramade brevet ser inte mycket ut för världen, men det förändrade hela hennes liv. Paulina föds i staden Syrakusa på Sicilien, mitt under andra världskriget. I hennes finrum hemma i Skara hänger en målning på huset hon växte upp i. Det visar ett slitet vitmålat tvåvåningshus i en av Syrakusas många trånga, smala gränder.
Och det var gammalt hus, väldigt gammalt. Det var lite förstört med efter kriget. Och ja, 2 rum hade vi.
Där bor Paulina, hennes föräldrar och Paulinas 10 syskon.
Vi hade inte sängen så det räckte alla utav. En del fick ligga på golvet. Och de allra minsta fick ligga i samma säng som pappa och mamma.
Paulinas pappa jobbar hela dagarna i en konservfabrik. Men med så många munnar att mätta räcker lönen inte alltid till.
Vi hade ingen, vi var tvungna att ha mat. Och den mat vi hade, det pappa var tvungen att få den för att han skulle orka och jobba. Och...
Nikolaj är hungrig ibland då?
Ja.
Redan som barn präglas Paulinas dagar av arbete.
Mamma hon låg kläder i blöt i en gammal tvättgrej som är. Och så väckte hon oss då. Fick gå upp och börja tvätta då, den lilla som skulle tvättas innan man gick till skolan.
Och när skoldagen är slut väntar mer jobb. Medan hennes äldre systrar lär sig sy och brodera är hennes uppgifter att städa, tvätta och diska.
Försöka att bädda rent och torka golven, det var jag tvungen att göra varenda dag. I och med att en del skulle ligga på golvet då. Det skulle vara rent. Och sen hjälpte jag mamma hur hon städade.
Paulinas mamma jobbar som städare. Och så fort Paulina är klar med arbetet hemma följer hon med sin mamma för att städa hos andra familjer.
Städa och städa och städa. Det har jag gjort i hela mitt liv.
Hade du några framtidsplaner? Vad tänkte du kring vad du skulle göra med ditt liv då?
Ingenting. Inte något. Jag tänkte som så, det är ju aldrig, det finns nog aldrig någon som vill ha oss fattiga barn. Och just på den, eller där som vi bodde, vägen där, det är ju, det var en gränd. Vi var ju kända för att vi var de fattigaste.
Det finns egentligen bara en liten ljuspunkt i Paulinas tillvaro.
Min mormor tyckte det var synd om mig. Så att på söndagarna så frågade hon min pappa om hon kunde ta mig med sig på bio. Det fanns en där bio som inte kostade så mycket. Hon var fattig hon med, stackars. Men ändå så kunde hon hjälpa oss. I alla fall, det var det enda roliga jag hade. Det var att följa med mormor på bio på söndagar.
De små stunderna med mormor får Paulina att glömma allt för en stund. Och mormor, hon kommer spela en alldeles särskild roll i den här historien. Samtidigt som Paulina växer upp i Syrakusa går den tonårige Åke Viking runt på familjens gård i Istrum strax utanför Skara, mitt på den väldiga Västgötaslätten, och längtar sig bort och ut i världen. Gun är Åkes 14 år yngre syster.
Han älskar ju Dan Andersson. Det gjorde han. Och hans böcker då, de läste han ju, vet du. Det här med svarta ballader och allt vad de heter. Och sen ville han ju gå ut på sjön.
Så här skriver Åke själv om sin uppväxt många år senare.
Så långt tillbaka som jag kan minnas så har jag velat ut på sjön. Jag drömde om fjärran länder, om vilda stormar och exotiska hamnar.
När Åke är 16 år flyttar han till Göteborg och börjar jobba som rörmontör. Men efter ett år blir lockelsen från havet för stor och han går till sjömanshuset och söker jobb till sjöss. Trots att han egentligen är för ung för det.
Och jag vet att morsan fick skriva på något papper att hon godkände detta, att han fick gå ut. Han var ju inte myndig eller något, vet du.
Åke börjar jobba som mässuppassare på ett fartyg, men avancerar snart. Till slut blir han fartygskock, och kan nu uppfylla sin dröm om att upptäcka världen.
Han har nog varit i princip över alla världsdelarna. Jag kommer ihåg då när han var på sjön och han kom hem. Han kunde alltså komma och någon natt och väcka dem hemma och komma med taxi. Och så kunde han kanske vara hemma ett dygn, ibland mindre. Sen var han tvungen att åka ner till Göteborg och gå på igen.
Familjen följer spänt rapporten om Åkes fartyg i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och när Åke väl kommer hem, då blir det fest.
Hade alltid med sig presenter. Till oss fick vi, jag och min syster. En gång fick vi varsin så här på stor docka som man hade köpt på Kanarieöarna. Och som kunde gå om man höll i handen bara, nu vet. Och det var ju alltså helt fantastiskt att få.
Men sjömanslivet blir tidvis ensamt för Åke.
Jag längtade efter en flicka som motsvarade mitt tänkta ideal någonstans på jordklotet. Eftersom vi for över de sju haven så hade ju jag alla chanser att hitta någon. En kväll kom jag på en idé. Hur skulle det vara att slänga i en flaskpost med ett anrop?
När hans fartyg ligger utanför Gibraltar, precis vid Medelhavets inlopp, gör Åke verklighet av en idé han burit på under en tid. Det är sommaren 1955. Han tar en vanlig mjölkflaska från mässköket och lägger i en lapp där han skrivit några enkla rader på engelska.
Only for girls, 16 to 20 years old. When you find this paper, please give me your address and photo. Then I will promise you to send a letter with my own photo and a souvenir from Sweden. Good luck.
Han avslutar med att skriva ner adressen till sin bostad i Göteborg och försluter flaskan noggrant innan han slänger ner den i havet. För säkerhets skull kastar han ut fem stycken likadana flaskor i hopp om att i alla fall någon ska ge svar. Förväntansfull ser han hur flaskorna guppar iväg på vågorna.
På sommar så jobbar han på en fabrik och sen på vinter var fabriken stängd.
När konservfabriken stänger för säsongen måste Paulinas pappa hitta ett annat sätt att skaffa mat till sin stora familj.
Det var ju väldigt jobbigt, så han gick och fiska.
Det är en ljum höstkväll när Paulinas pappa är ute och fiskar som vanligt, då han plötsligt ser ett märkligt föremål ute i vattnet.
Och då fick han se en flaska som guppade i vatten. Och det var inte nära alltså, det var en bit, så han lånade en eka och rodde fram till flaska och fick fram flaska, men vi kunde inte läsa när han kom hem. Vi kunde inte läsa brevet, och för det stod på engelska.
Nej, ingen i Paulinas familj kan om vidare engelska. Så Paulinas pappa tar med brevet till prästen som hjälper till med översättningen.
Och då så läste han att det fanns en kille, han var sjöman, kock på en båt. Och där sökte han efter en flicka mellan 16 och 20 år för att brevväxla. Ja, som vän först förstås. Men ja, då nappade pappa med en gång på detta.
Paulinas föräldrar bestämmer sig snabbt för att någon av döttrarna ska svara på Åkes flaskpost.
De tänkte som så att vi har så många barn och vi klarar inte av dem. Och då vore det bra om det blev något emellan dem.
Nu återstår frågan om vem av syskonen som ska skriva och skicka med sitt foto. I flaskposten skriver Åke att han letar efter en flicka mellan 16 och 20 år. Så Paulina, som bara är 15, är alltså inte aktuell. Föräldrarna bestämmer därför att det får bli hennes 2 år äldre syster Maria som ska svara.
Maria, hon var ju väldigt fin. Hon som var lite finare. Hon gjorde aldrig något, så det bara broderade. Men mormor tyckte att när hon skulle gå och posta brevet att jag kunde stoppa i mitt foto också. Hon tyckte att jag hade haft det så jobbigt och slitigt. Det kanske blir din lycka som mormor. Det vet du inte. Nej, sa jag, sjöman. De har en flicka i varje hamn och jag som var fattig flicka. Jag trodde aldrig på mig själv. Jag har alltid varit sån. Så tycker jag är ingenting. Alltså.
Men när det blir dags att posta brevet så är det Paulinas mormor som får uppdraget. Och nu tar hon saken i egna händer.
Mormor hade kort på mig. För hon var lite otytt mycket om mig. Så hon hade lagt kort. Eller mitt foto i brevet också.
Men det kommer dröja innan Åker får läsa svarsbrevet. För han är fortfarande ute till sjöss. Och när han äntligen kommer tillbaka till Sverige så har han redan glömt bort flaskposten. Så här har han själv senare berättat om hur han fick brevet.
När jag nästa gång kom hem väntade mig ett rekommenderat brev från Italien. Jag hade ingen tanke på att det kunde ha något samband med min flaskpost. Inte heller kunde jag förstå så värst mycket av brevet som var skrivet på italienska.
Så snart han förstår att det är ett svar på hans flaskpost måste han bestämma sig för vem han ska fortsätta skriva med.
Då jag fick brevet och fått hjälp av en spanjor med översättningen så var det till Paulina jag skrev svar. Varför? Ja, jag tittade på hennes foto och där fanns något jag tyckte om. Kanske de sammetsvarta ögonen, kanske mjukheten kring munnen.
2 månader efter att Paulinas mormor postat brevet till Sverige kommer Åkes svar till familjen på Sicilien.
På brevet står det att tacka för Marias foto, men han behöll Paulina för att han ville fortsätta att brevväxla med mig. För han hade blivit kär i mina ögon. Han hade sett att jag såg så snäll ut. Så han, alltså de orden, det glömmer jag aldrig.
Med i brevet finns också ett foto på Åke som visar en ung man med mörkblont bakåtkammat hår.
Han var så fin, Åke.
I brevet finns också souveniren från Sverige som han lovat.
Han skickade med kort och så en liten sked som var någonstans ifrån. Och så det var ett band också.
Åke vill åka till Syracusa för att hälsa på Paulina med de vackra ögonen. Men det kommer dröja, för först måste han ut på sjön igen. Hemma i tvårummaren i Syracusa blir det väldigt spänt mellan Paulina och hennes stora syster Maria. Maria känner sig bortvald och tycker att lilla syster Paulina förstört hennes chans till ett annat liv.
Vi blev aldrig vänner.
Hon som också skrev till Åke, hon kom aldrig över det, eller?
Aldrig.
Oj. Nu börjar en period av intensiv brevväxling mellan 20-årige Åke i Göteborg och 15-åriga Paulina från Syracusa på Sicilien.
Breverna kom. Jag i alla fall svarade mig en gång när jag hade fått brev.
De försöker lära känna varandra trots att de inte förstår varandras språk. Och att be den konservativa prästen att översätta de mest personliga kärleksbreven är inte att tänka på. Men så visade det sig att det finns en dansk sjuksköterska i stan som tjänstgjort på Syracusas sjukhus under andra världskriget. Och som fortfarande bor kvar i staden.
Och hon tyckte det var så roligt det här så att hon hjälpte mig gärna. Och de breven det har jag i skåpet. Men det visar inte jag för dig.
Nej, Paulina och Åke har aldrig avslöjat innehållet i breven för någon. Och jag förväntar mig inte att få bli den första. Men jag får i alla fall titta på den stora brevbunten hon har sparat i skåpet.
Du vet att jag sparar på allt.
Vilken bunt alltså.
Ja.
Och då så skrev han på engelska först och sen på svenska och så översatte.
Ja, engelska först och svenska sen.
Du måste ju ha hundratals brev mellan dig och Åke totalt.
Ja, det gjorde vi. Jag läser det ibland.
Ja.
Inte alla, men...
Vad brukar ni prata om i brev?
Vi skrev om hur det skulle bli när han kommer hem och ja, vad brukar folk som är kära i varandra skriva eller säga? Ja, precis. Ja, att jag var nyfiken på honom och hoppas att han kommer hem och då skulle vi göra det och det och det.
Ryktet om att Paulina brevväxlar med en sjöman från Sverige sprider sig snabbt. Några i hennes släkt blir väldigt avundsjuka.
Det var en kusin till mig, förstår du?
Mm.
Om jag ska säga som det var. Att hon tog adressen och skrev till Åke. Och sen sa hon till mig att hon hade fått svar ifrån Åke. Och att han skulle komma och träffa henne. Men jag trodde aldrig på henne. Och hon sa jo då, men det skulle hon visa brevet. Och brevet var skrivet på maskin.
Paulina förstår att brevet måste vara en bluff.
Ja, jag var så besviken och arg på henne så jag slog henne. Jag tog henne i år och så slog jag. Nu får du tala om sanningen här. Men då kommer det fram sen att hon var lite avsjuk på mig. Mm. Så då hade jag gjort detta för att hon trodde att jag skulle lämna. Att jag inte skulle fortsätta träffa Åke.
Ja. Hon försökte förstöra för er då?
Ja, visst.
Oj. Ja. Vilken drama, det är som värsta italienska filmen.
Ja, men det är ju som en film. Om jag kommer ihåg precis allting som det var och det har varit och så där. Det är ju en film alltså.
Paulina och Åke brevväxlar i över ett år utan att ha möjlighet att träffas på riktigt. Och Paulina börjar tvivla på att det verkligen ska bli något.
Då tänkte jag, det är så typiskt sjömän. För de vill ha flicka och så är det bra med det. Nej, det kan inte funka det här. För då har jag alltid tänkt, jag är fattig flicka. Och fattig flicka, du vet hur det slutar med en del stackare. Så jag hade inga stora pretensioner precis.
Men när 1956 går över i 1957 skriver Åke något som Paulina gått och väntat på.
Men äntligen kom den dag som han skrev att han skulle komma. Han skulle flyga till Rom och ifrån Rom sen komma till Siracusa. Och då blev det panik hemma. Vad ska vi göra nu? Vi var fattiga, du vet, på den tiden. Det fanns ingen rikedom någonstans. Ja, då skulle pappa måla om väggarna. Alltså det skulle bli lite finare minst när Åke kom. Lite ljusare.
Det är vår i luften. Syrakusas stora gula järnvägsbyggnad syns tydligt när Åke Viking står i tågkupén och spanar mot stationen där han ska av. Det är den 28 mars 1957.
Då hade jag fått permanenta håret, förstår du? Och min syster hade sytt mig en fin klänning. Ja, så jag såg snygg ut. Det tyckte jag att det var.
Nervöst följer hon med blicken alla passagerarna som går av. Till slut ser hon en lång ung man kliva av tåget. Han har blont, prydligt kammat hår och blå ögon. Det är Åke.
Jag blir blixtkär i honom när han kommer ur tåget. Det ser jag framför mig än idag. Han hade en skjorta, en svart i bak med vita silvertrådar här. Och så fina stövlar kommer jag så väl ihåg. Det har jag kvar. Och ja, han var så fin. Och han var väldigt snygg. Det var han. Han höll mig så hårt in till sig. Och det betyder ju väldigt mycket.
Ryktet om Åkes ankomst har spridit sig i stan. Och det är en stor folksamling som möter honom.
Ja, herregud, hela det gatan som jag bodde var med på stationen. För det var ingen som trodde på detta, förstår du. Så det var så nyfikna. När vi gick från stationen då och kom hem till mig. Då satte de oss i mitten på rummet där. Det var andra, så var det journalister. Det var fullt med journalister, förstår du. Ifrån alla, överallt. Och de frågade alla. Så det var väldigt jobbigt första dagen.
Åke och Paulina längtar efter att få vara i fred. De vill lära känna varandra bättre. Se på varandra. Ta på varandra. Men på det strikt katolska Sicilien finns tydliga normer för vad som passar sig för ett ogift par.
Åke bodde hemma och jag fick bo hos en faster. Vi fick inte bo i samma hus över natt just för att... på dagarna, men då hade vi alltid någon av mina syskon med oss. Om vi var ute och tittade och gå någonstans så hade jag alltid... Vi var aldrig ensamma.
Men alldeles så enkelt är det inte att hålla dem ifrån varandra. Och efter första natten ser Paulina sin chans vid ett obevakat ögonblick.
Då låg hemma hos mamma och pappa då. Då gick jag upp med kaffe och då jag skyndade mig och gick upp själv, förstår du. Jag var ju tvungen. Ja. Jo, så då kysstes vi på riktigt alltså. Ja. Ropar de, Paulina, kom ner, vad gör du? Ja, jag kommer, sa jag.
Men snart anar Paulinas familj vart hon tagit vägen.
Jag var ju tvungen alltså, herregud, jag har ju blod i kroppen.
Nu när de inte har den danska sjuksköterskan blir det svårare med kommunikationen.
Han hade den där lexikon så att vi kunde prata med varandra. Väldigt bra.
För Åkes del är det ingen tvekan om vad han vill. Han skriver så här många år senare.
Hon var vackrare än jag trott. En liten behaglig docka som trippade fram mot mig på gatstenarna nere i hamnen. Jag visste i det ögonblicket att hon skulle bli min maka.
Men först måste han få tillåtelse av Paulinas föräldrar. Och de har sina motkrav.
Mamma hade sagt till Åke att du får gifta dig med Paulina om du lovar att du slutar och vara på sjön. Och det gjorde han. Han slutade, förstår du, helt otroligt. Jag tänkte aldrig det gör han inte. Han kanske sa då ja, men jo, det gjorde han.
Den 14 april, 2 veckor efter Åkes ankomst till Syrakusa, förlovar de sig.
Han hade beställt en så jättefin blommkorg, förstår du. Som var blommor runt omkring och så på korgen. Och ringarna hängde där. Jag sa mina föräldrar och mina syskon. Det blir för evigt. Ja, det blir fest. Vi hade fest den kvällen.
Men nästan direkt efter förlovningen måste Åke lämna Sicilien.
Han skulle jobba med, men han hade en kusin i Måde, en kusin i Göteborg som grejade med papper då, för han kunde ju inte det, han var ju på sjön då.
Det finns fortfarande en del hinder i vägen innan bröllopet kan bli av. Eftersom Åke är protestant så får han inte gifta sig i den katolska kyrkan. Åke och Paulina författar ett brev direkt till påve Pius den 12:e och medieuppmärksamheten har nu blivit så stor att påven tar sig tid och svarar.
Det var prästen som hjälpte oss, ja, han som skulle viga oss då. Så vi fick ett svar sen att det gick bra. Men han var tvungen att döpa om, vad säger man på svenska?
Konvertera till katolicism.
Det var tvungen att göra. Men det sa Åke, det är ju inga problem. Ja, det är för mig. Bara vi får gifta oss.
Nu återstår frågan hur Paulinas fattiga familj ska ha råd med en riktig bröllopsfest. Men det visar sig att den stora medieuppmärksamheten kommer till deras räddning.
Sen fick jag brev från Norditalien i förmoderna från en tant, en fru där, som hade läst i tidningen och hon frågade om det var sant. Ja, sen brevväxlade vi med henne och hon betalade hela kalaset på en fin restaurang. Herregud.
Ja, den rika norditalienska änkan är beredd att betala hela bröllopet ur egen ficka, bara hon själv får komma. Och att få komma på bröllopet är det fler än hon som vill. När det väl är dags, den 4 oktober 1958, då har hela Syrakusa kommit på fötter.
Det var så stressigt den dag. För att jag hade två väninnor som var hemma och hjälpte mig när jag skulle bada.
Paulinas svarta hår kammas och görs i ordning. Hon får på sig sin vita brudklänning med den traditionella vita brudslöjan som täcker ansiktet. I händerna har hon en orange blombukett.
När jag skulle åka till kyrka då, ja, då var det fullt. Det var fullt på vägen jag skulle gå då till bilen. Hela vägen förstod ut. Det var mycket, mycket, mycket folk. Så poliserna fick skjuta undan folk för att jag skulle komma fram.
Över 10 000 jublande människor kantar gatorna. Och när Paulina till slut når fram till torget i centrala Syrakusa och ska gå in i kyrkan, då är folksamlingen så hysterisk att inte ens polisen kan hålla tillbaka den.
Och det rev sönder, alla ville ta i mina kläder och slöja. Och, ja. De ville krama, ta i mig precis som jag hade varit ett helgon.
Paulinas brudslöja blir totalt sönderriven. Och i tumultet som följer lyckas över 100 obehöriga ta sig in i kyrkan innan polisen i panik låser dörrarna.
De fick stänga dörren, men de kollade inte vem det var som fattades i kyrkan, utan de fick stänga. Så mamma kom aldrig in.
Hon fick inte vara med under ceremonin?
Jo, var med. Ja. För jag letade, jag tittade runt omkring mig när vi var i kyrka. Jag ville ha min mamma in till mig. Och då kollade de, då hade de låst ut, för att det var ibland, ja visst, ibland alla. Men han tog kom in och sova med i alla fall sen.
När ceremonin väl kan börja fortsätter filmkamerorna att rulla och under hela mässan hörs fotoblixtarna. Paulina visar mig några av bilderna inifrån kyrkan. Åke står med välkammat hår och dubbelknäppt kavaj och ler. Bredvid honom står Paulina i sin vita brudklänning. Hon tittar stelt in i kameran.
Nej, jag var ju väldigt omtumlad. Jag var glad, jag var ledsen och jag var... Jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte, men vad håller du på med?
Vad är det med sicilianare som gör att de blir så fascinerade och blir så galna av såna där historier, tror du?
Jag tror att det är katolicism som gör. I och med att de kände mig, de visste var jag kom ifrån, fattig familj. Och det var ju Gud som hade hjälpt mig.
Trots kaoset i kyrkan genomförs vigselceremonin. Och nu är de här och fru Viking på riktigt.
Sen på natten när vi kom hem, då var huset fullt med journalister och folk. Då, så vi fick åka i smyg.
Ja, för redan nästa morgon ska de sätta sig på tåget mot Sverige, Paulinas nya hemland.
Vi åkte tåg till Köpenhamn och där fick vi stanna. För det var journalister när de skulle prata med oss. Och, det. Och sen fortsatte vi hemma i Sverige.
Vad var ditt första intryck när du kom till Sverige första gången?
Ja, det var nog lite trött. För det var så mulet när vi kom till Sverige första dagen i alla fall. Vi fick åka bil genom skogen så långt. Jag tänkte, herregud vad jag kommit. Men nej, det gick bra. Det räckte bara att jag var där en dag. Så.
Nu ska de lära känna varandra på riktigt. Och Paulina bestämmer sig för att inte på några villkor förlora honom.
Jag ville lära mig att bli svensk fru för Åke. För jag var så svartsjuk. Jag var så svartsjuk på det. Vi var mycket att dansa med vänner och stackars Åke, han fick sen skrapa när vi kom hem på kvällen. För han hade dansat så mycket med vissa damer och det tyckte jag inte om. För jag tänkte, nej, här finns det nog något kanske som inte ska vara lite uppkäftigt. Så där. Jag visste att Åke tålde.
Men bara efter en månad tillsammans blir Åke inkallad att göra värnplikt. Paulina får flytta in hos Åkes föräldrar. De kan förstås inte italienska. Och Paulina har inte hunnit lära sig svenska än.
Det året tror jag gjorde väldigt mycket. Paulina lärde sig språket och det så fort. Hon blev ju tvingad att försöka förstå och lära sig svenska helt enkelt. Hon hade ju ingen att prata med annars.
Det är Åkes 9-åriga lillesyster Gunn som tar på sig rollen som Paulinas svensklärare.
Och sen hade hon lätt, väldigt lätt för att lära sig. Hade hon också. Hon hade inga svårigheter med det. Hon blev lite grann som en stora syster också för mig. Det gjorde hon.
Hon var ju väldigt noga, för när vi tittade på Galanka ibland så sa jag på italienska kanske. Och då sa Gun, heter det så på svenska? Vad heter på svenska? Jo, men det heter så på svenska.
Under året när Åke är inkallad sker också något annat livsavgörande. Deras första barn föds. En liten flicka som de ger namnet Britta. 3 år senare kommer hennes lilla syster Sabina.
Då tänkte jag, nu är vi en familj i alla fall. Nu kan han inte skicka iväg mig när vi har fått barn.
De skaffar ett hus tillsammans och med 2 barn är Paulina inte längre orolig att bli övergiven. Fast det är klart, lite svartsjuk fortsätter hon bara.
Men du vet att då var det så när jag var arg. Då gick han ut i garaget och efter en stund så sa han, och du kokar kaffe på, finns det något kaffe färdigt? Då var det färdigt. Ja, det är bra. Annars tar du en sup så blir du glad med en gång. Ja, jo, och så läcker jag över rätt så fort. Ja. Alltså, alltid.
Månaderna i Sverige blir snart till år. Paulina får jobb på ett äldreboende och börjar tjäna sina egna pengar. Hon lever nu ett liv ljusår ifrån fattigdomen och trångboddheten på Sicilien.
Jag brukar säga att jag kom till paradisen när jag kom till Sverige. Det var helt, jag hade aldrig Jag har aldrig varit med om något sånt.
År 2001 har Åke fyllt 66 år och blivit pensionär. Barnen är utflugna och han och Paulina börjar se fram mot en ålderdom ihop. Kanske flytta till Sicilien. Men så en måndag, strax efter påsk, ändras allt igen.
Vi hade ätit upp tårta, påsktårta som hade blivit över. Och då skulle vi ta en fika. Som han sa, nu kan vi ta lite ut av tårta, sa han på Lina sätt på fika. Ja. Och det hade vi gjort och löst lite korsord. Och då säger han, ja, jag sa nog ta på mig så jag går, ut, går upp i backen. Kratta på i backen. Ja, det kan du göra, sa jag. Så kan du göra mat och jag säger till henne, det är färdigt. Ja, och rätt vad det var så gjorde jag så konstigt i hallen. Och jag gick och tittade. Och då stod han och hängde mellan dörrkarmen och så dörren. Och tittade på mig. Och så följde armarna på mig.
Det visar sig att Åke har fått en stroke. Han förs till sjukhuset och sätts i respirator. Men Åke vaknar aldrig igen.
Det var inte bra. Det var det inte. Det har inte varit bra någon gång. Men jag hänger med, för jag har barna som sagt var. Mina syskon har ju frågat ibland att inte du flyttar hit igen på Lina. Men det skulle jag aldrig göra. Aldrig. Jag har ju mina barn här, barnbarn. Och jag har ju graven. Jag har ju åker här. Herregud, vad skulle jag åka dit för?
Du var aldrig intresserad av att träffa och börja gifta om dig någon gång? Eller?
Nej, aldrig. Åker han var den personen som jag ville ha, som jag kanske hade önskat mig, men det kunde jag inte tänka att jag var fattflicka. Men sen när det blir Åke, då var det Åke.
Ja, absolut. Ja.
Och här är
det. Det är min familj.
Mm, allihopa.
Och då fattas det en.
Idag har Paulina fått flera barnbarn och även barnbarnsbarn. Tillsammans bläddrar vi i hennes stora album fyllt med gamla fotografier från ett helt liv.
Det var när vi förlovade oss, du vet. Ja. Det är på natten när vi kom hit. Min mamma. Och lilla Britta. Hon var så fin.
I albumet är det även fullt av utklippta tidningsartiklar. Historien om hur glasflaskan som står på bordet intill blev Paulinas biljett till ett nytt liv i ett annat land har aldrig slutat att fascinera.
Det måste ha varit Gud som sände mig detta. Ja, fortsätta livet. Det första livet hade jag ju levt redan. Och det skulle jag slippa det. Och så kom jag till Sverige. Och fick allt det som jag inte hade haft. Och fick känna sånt som jag aldrig hade känt förut.
Du har lyssnat på dokumentären om flaskposten och kärleken av mig, Jakob Odelstad. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Ljudmixen gjordes av David Hellgren. Dokumentären gjordes 2026.